Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju i vanlig ordning jag, Lukas och...
Ida!
Hur måste?
Ja, jag har ju jätteont i min lilla ländrygg. Så att, jag tror att det är falsk ischias, så det är ju mycket stelhet och så. Men igår eftermiddag hade jag jätteont liksom i muskeln ovanför nyckelbenet, eller vad man ska säga, där. Jag var jättesvullen och hade så ont, så jag hade liksom så här svårt att använda vänsterarmen.
Trapezius. Nej, men jag vet inte vad det heter.
Ja, men jag vet inte riktigt vilken. Det är någon muskelfäste eller någonting, tror jag. Och så tänkte jag, men jag tar tablett och så lägger jag mig, och så imorgon kanske det blir bättre. För att idag skulle jag städa och jag skulle plantera om blommor och jag skulle gå ner med alla Halloween-grejer i förrådet, för snart ska ju julgrejerna upp.
Precis.
Och så skulle jag kliva ur sängen och bara, nej, jaha, okej.
Det skulle jag inte alls det, jag skulle lägga mig igen.
Ja, men alltså, jag höll ju på att kissa på mig, för jag kunde ju inte gå på toa. Alltså det var så här, vad är det som händer här?
Ja,
det var så här, först så ömmade det, man bara, det här känns inte bra. Och så skulle man gå på toa och då bara,
Kan inte sätta sig ner.
Nej, det blir jättejobbigt. Så jag håller på att bråka med den, försöker hålla det varmt och sådär.
Ja, jag har ju också haft, inte nu, men jag hade för några veckor sedan, det kommer och går, liksom att jag blir väldigt svullen över, liksom, ja men, överdelen av rumpmusklen, eller vad man nu säger, på höger sida är det dock för mig. Och sen så gör det liksom jätteont i några dagar, och sen så försvinner det. Så jag vet inte heller om
det är någon falsk... Jag tror att det är mycket att man är stel.
Ja, men man är ju som en jävla... Jag vet inte, alltså flaggstång, det går ju inte ens att vända än.
Man bara svajar lite när det blåser.
Ja, men lite, så man sitter ju fast. Det är liksom, nej. Och så säger vi ju det varenda gång. Nu ska vi bli bra på att stretcha och vi ska börja med yoga och vi ska göra det och det och det. Gör man det? Nej, inte ett dugg gör man. Sätter sig framför datorn när man kommer hem och redigerar lite videos och skriver lite podd och ja, det är det.
Ja, nej, jag blev ju som sagt var skitsur, för att jag bara, men då på hela förmiddagen och liksom tidig eftermiddag så städar jag och fixar och sen spelar jag in podd och sen kan jag ta det lugnt. Men det har liksom inte blivit något gjort.
Nej, då blir man ju lite...
För jag kan ju liksom inte ens, alltså, jag försöker liksom bara stå, man tänker, ja men jag kanske kan plantera om blommor. Nej, jag kan inte det, för jag kan inte sträcka mig efter saker eller liksom...
Nej, det blir ju lite, hoppas att det går över snart då.
Ja, jag får hoppas
det. Så att det ger med sig. I varje fall tills på, till helgen.
Ja. Och kanske tills på måndag när jag ska göra min börja min arbetsförmågebedömning.
Ja, just ja.
Jag skulle egentligen ha börjat nu, men det blev uppskjutet en vecka.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så.
Ja, men det är väl skönt att det kommer igång i varje fall. Att det inte är så långt kvar.
Men, ja, men det är drygt när man har ont. Alltså man blir ju trött.
Och ja, man, liksom, man det.
Koncentrationen är ju inte som vanligt. Min koncentrationsförmåga är ju inte jättebra ändå.
Nej.
Och så nu blir det liksom...
Ännu värre.
Ja, men det är för att man är trött. Och sen kanske det hugger till. Och så liksom... Nej, men det är, det är fantastiskt. 30-årsåldern, hör ni. Om ni lyssnar, ni som är yngre. Nu vet ni vad ni har att vänta er.
Ja.
Är ni knappt lika. För fan fylla 30 så kommer det bara... rusande.
Vad var jag när jag började få ont i kroppen? Typ 20... Vad var jag? Kanske 23? 22?
Och jag har ju mer eller mindre alltid haft problem med kroppen. Men...
ja, vi får tacka våra kära mödrar.
Ja, och fäder.
Ja, det också kanske. Men,
jag pratade med min syster om det. Att liksom... man har ärvt ångest ifrån den, depression från den och led dåliga knän från den. Alltså, jag kan verkligen peka ut exakt vilken person som har gett mig vad. Man bara tack. Har jag ärvt någonting positivt?
Man kan ju ibland börja fundera.
Men det känns som det är bara de här sjukdomar och liksom problem som bara speglas.
Inte så att man har någon så här talang eller att man är begåvad i någonting, utan det är liksom bara
krämpor. Det var min syrra som fick det och hon fick all morfars mattekunskaper. Så, varsågod.
Ja, det var du som fick det. De kunde inte dela upp det liksom på alla, utan det fick bli en. Ja, nej, det är dumt.
Det är fantastiskt.
Ja, visst är det.
Men hur går det med dig annars, förutom din skinka?
Min lilla julskinka. Nej. Ja. Nej, men det är väl bra tycker jag. Ja, det blir ju mörkare och mörkare om dagarna, så att man är lite trött, lite seg och sådär. I tisdag så hade vi liten maskerad på jobbet.
Ja, just med det.
Alla barn och sådär. Och jag kom hem på, vad var det, måndag, så bara satt jag vid datorn och sen vid typ 9:30 eller vad det var. Jag bara, men just det, vi ska göra maskerad imorgon. Så var jag tvungen att hitta någonting. Så jag tog de här Pikachu-öronen och klippte bort födelsedagsmössan-grejen. Och så hade jag gul tröja och så sminkade jag kinderna röda. Så jag fick bli Pikachu. Jag bara, jag måste vara någonting. Men det var väl, alltså, det är ju roligt med maskerad och barnen blir väldigt så här hyper, men jag kände att det blev lite för mycket i tisdags, så jag var väldigt trött när jag kom hem.
Men det blir ju lätt så.
Ja, det var, alltså man förstår ju dem också att det händer som inte de brukar och liksom så, men det är som att vettet går ur dem ibland. Men så är det. Men annars, nej, det rullar väl på, tycker jag. Ja.
Nej, men hur märker, jag tänker det här med att det blir så mörkt, har ni bra belysning på gården eller?
Ganska skulle jag säga, men vi har ju västar på barnen. Vi börjar ju med det nu för typ 1-2 veckor sedan. Så både på morgonen och på, alltså när vi går ut på eftermiddagen, så sätter vi på barnen västar så att man ska liksom kunna se, ja, om de väljer att gå där det inte är jätteupplyst. Sen försöker vi ju liksom locka till aktiviteter där det liksom är upplyst. Men det är ju alltid något barn som vill... Vi har ju buskar och sånt på gården, så vissa vill ju gå in i dem. Och ja, då vill man ju kunna se dem.
Ja, herregud. Ja. Barn hittar på de konstigaste grejerna. Alltså.
Ja, nej, men vi har, alltså, buskarna, det är ju det bästa som de vet egentligen. Så kan de sitta där bakom och hitta på grejer. Ja. Ingen som ser.
Nej.
Så att det... Ja, alltså det är väl, det skulle kunna vara bättre belysning, men ja.
Men så inte är katastrof det, i alla fall.
Nej, det tycker jag inte. Men det är ju lite läskigt, för jag menar, vi har ju liksom huset och så är det ju belysning under ett tak och så är det liksom någon lampa här och där. Men om du tänker det i utkanten av liksom det staketet där längs gården, där är det ju inte jätteljust, utan det blir ju ganska dunkelt eller vad det heter. Så ja, men ja. Vad ska man göra? Vi lever ju i det här landet.
Ni har inte tappat bort någon än i alla fall. Så det är ju...
Nej, som tur är har vi inte gjort det. Det är positivt.
Mm.
Ja. Ja, nej, men så är det.
Ja. Mm. Visst, så du gör.
Ja, och idag så är det ju din tur och vad heter det? Prata tänkte jag säga. Idag ska du prata.
Idag ska vi prata.
Ja, idag ska du göra ett fall.
Mm.
Och jag är väldigt spänd på att höra detta.
Ja, du har garanterat hört det här namnet förut i alla fall.
Okej.
Okay. Mm. Yes, ska vi bara dyka in, eller?
Ja, vi gör väl det.
Yes. Ja, då ska vi se vad jag har att bjuda på. Och ni som har sett titeln vet ju redan, och Lukas fick veta nu under vår lilla paus, att jag ska ju berätta om Dorothea Puente. Mm,
och det känner jag ju igen.
Ja, precis. Jag har pratat en del om henne.
Ja.
Och jag har varit inne på Murderpedia, All That's Interesting, Crimemuseum.com, Sacktownmag.com, dubbelkollat lite på Wikipedia, sen var jag in på YouTube och kollade på BuzzFeed Unsolved Network. De har en serie som heter How They Were Caught. Mm. Och då How They Were Caught Dorothea Puente. Och sist men inte minst så har jag varit på Netflix och kollat om på Worst Roommate Ever. Ja. Och det här är säsong 1, avsnitt 1. Och avsnittet heter Call Me Grandma. Mm.
Just ja.
Ja. Och vi kommer börja på 80-talet. Mm. En liten stund och sen kommer vi hoppa tillbaka. Okay.
Mm.
Så att på 1980-talet så jobbar en socialarbetare vid namn Judy med hon hjälpte hemlösa och narkomaner och sådär att hitta boende och vård. Alltså de hjälpte dem in på rehab eller på olika härbärgen och sådär. Och 1988 så fick hon kontakt med Alvaro González Montoya, som kallades för Bert. Mm-hmm. Och han kom till USA som 16-åring från Costa Rica. Och när han kom till USA så visade det sig att han led av vanföreställningar och diagnostiserades med schizofreni. Ja. Och hon pratade med honom mycket och fick väldigt bra kontakt med honom. Han var en väldigt sån här stor, kraftig man. Alltså han var väl nästan så här 1,90, vägde 90 kilo.
Ja,
men var liksom snäll sig inåt helvete. Hon pratade med honom och han trivdes inte på rehab. Egentligen passade han ju inte på rehab och han gillade inte institutioner överhuvudtaget.
Nej,
liksom.
Såklart.
Och då fick Judy veta att det fanns en kvinna som rekommenderades starkt av socialarbetare. Och den här kvinnan sa de då att hon hjälper sådana som Bert. Mm. Så Judy tar kontakt med den här kvinnan som då heter Dorothea Puente. Och hälsar på henne för att se om det här skulle passa Bert. Och hon beskriver Dorothea som en rar kvinna. På köksbordet så hade hon en låda med kattungar som hon matade med nappflaska. Mm. Och när de skulle se rummet som Bert skulle kunna få så träffar Judy en person hon känner igen. Han heter John Sharp. Och John sa, det finns många fördelar med att bo här. Det kanske bara är ett rum. Men att ha ett fint ställe och få äta riktig mat, det funkar väldigt bra för oss.
Okej.
Okay. Och då blir ju Judy imponerad och hon frågar Dorothea, hur har du råd med det här? Och då svarar Dorothea, jag är ekonomiskt oberoende. Jag låter folk bo här för jag vill hjälpa dem.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Så att man, ja men det låter ju jättebra,
ja,
verkligen.
Ja, visst.
Men för att Bert ska kunna flytta in hos henne så är han tvungen att ansöka om alltså social security checks, alltså typ försörjningsstöd. Mm. Och eftersom han inte har någon kontakt med sin liksom familj så måste han ha någon annan som kan liksom hjälpa honom med det här. Så då kan man, vem som helst kan skriva som betalningsmottagare.
Ah, okej. Okay.
Och då erbjöd sig då den här kvinnan att ja, men jag kan ta det.
Judy då eller?
Nej, Dorothea. Mm. Och man frågar Bert hur han kände och det beslöt sig att man skulle testa låta honom bo där och han verkade trivas otroligt bra för han fick liksom nya vänner och sen hade han liksom sitt eget rum med sin egen stol och en tv och liksom så. Men Judy hon ville inte riktigt släppa taget om Bert så hon ville hålla lite koll så hon ringer lite då och då och frågar hur han har det. Och efter några månader så säger Dorothy att Bert är inte där just nu för att han är i Mexiko med sin bror. Men han kanske är tillbaka på fredag. Uh-huh. Och Judy bara, det här låter inte som
Bert.
Alltså man får tänka att det här är en man. Han har varit väldigt, dels är han nog inte mentalt vuxen.
Nej, precis.
Och sen så har han legat inne på institutioner där han har blivit behandlad med sån här elchocksterapi och grejer. Vilket har gjort att han har dragit sig inåt väldigt mycket. Så han är egentligen, han ser ut som en stor kar men han är egentligen ett barn liksom.
Ja, det låter lite konstigt.
Ja, men Judy hon ringer tillbaka några dagar senare och han är fortfarande inte tillbaka. Och Dorothea säger, oroa dig inte. Men Judy hon är hård, hon säger... Hör jag ingenting så på måndag ringer jag polisen och anmäler honom försvunnen. På måndagen ringer Judys telefon på jobbet. Hon hinner typ precis komma in på jobbet. Och då ringer det någon som heter Don Anthony. Mm. Och han säger att Bert inte längre bor i huset. För att när han kom hem från Mexiko så hämtade hans familj honom.
Jaha.
Och hon bara...
Ja.
Så hon söker upp John då eftersom de var bekanta. Ja. Alltså den här John Sharp. Och enligt honom så bor inte längre Bert där. Men han, när hon bara, ja men var han i Mexiko? Och då sa han, ingen av oss har varit i Mexiko. Nej. Och han säger att någonting står inte helt rätt i huset.
Jaha, han säger det, alltså Peter.
Mm.
Nej, John. Vad fick jag Peter från?
Jag har ingen aning, jag har inte sagt någonting om någon Peter. John Sharp.
Ja, John menade jag.
Han säger i alla fall att någonting står inte helt rätt till och han säger att Dorothea har grävt en massa hål.
Mm.
Och nu tänker jag, nu tar vi en liten paus och så ska jag berätta om Dorothea. Ja. Dorothea Puente, hon föddes som Dorothea Helen Gray den 9 januari 1929 i Redlands i Kalifornien. Hennes föräldrar var Trudy May och Jesse James Gray. Och båda föräldrarna var alkoholmissbrukare. Mm. Och pappan hotade upprepade gånger att begå självmord inför sina barn.
Vad bra.
Till slut så avlider han 1937, men inte av sitt missbruk, utan tuberkulos.
Jaha, oj,
och i samband med det här så förlorade mamman vårdnaden om barnen året efter. Alltså 1938. Ja. Och i slutet av samma år så dog hon i en motorcykelolycka.
Ja, oj.
Så på grund av det här så skickas Dorothea och hennes syskon till ett barnhem. Och enligt Dorothea ska hon där ha utsatts för sexuella övergrepp.
Mm, det var ganska typiskt. Tyvärr.
Ja, tyvärr. 1945 så är hon 16 år och då träffar hon en soldat vid namn Fred McFall. Han har precis kommit tillbaka från andra världskriget. Mm-hmm. De gifter sig samma år och får två döttrar mellan 46 och 48. Och en av dem skickar Dorothea till sina släktingar i Sacramento. Och den andra adopterades bort. Mm-hmm. Och Fred lämnade sedan Dorothea i slutet av 48.
Okej. Okay. Och de träffades, vad sa du? 45. Okay,
45. Ja. Och under våren 48 så arresterades Dorothea i Riverside för att hon har köpt accessoarer för kvinnor med hjälp av förfalskade checkar.
Mm-hmm.
Och hon åtalas och erkänner sig skyldig till två fall av förfalskning och får 4 månaders fängelse och 3 års skyddstillsyn. Mm-hmm. Och 6 månader efter sin frigivning så lämnar hon Riverside.
Okej.
Okay. Så att det här hände liksom... Hon adopterar bort ett barn, hon blir tagen för det där och så lämnar han henne liksom.
Okay.
Det är samma år.
Ja.
Och 1952 så gifter hon sig igen. Den här gången med sjömannen Axel Brenn Johansson i San Francisco. Och hon skapar då en falsk persona och hon kallar sig Thea Singoalla Nejarda. Och påstår sig vara en muslim av egyptisk och israelisk härkomst.
Okej.
Ja. Och de här två har ett väldigt turbulent äktenskap. För att hon utnyttjar hans frekventa resor till havet genom att bjuda hem män och spela bort hans pengar. Ja. Och
schysst.
Ja. Och 1960 så arresteras hon återigen för att ha ägt och drivit en bordell under förklädnad av en bokföringsfirma i Sacramento. Mm. Och det är så att hon jobbade som prostituerad, om jag nu ska använda det ordet, och blev sen då madame. Aha. Helt enkelt.
Okej. Ja.
Eller bordellmamma säger vi, men madame säger de.
Ja, vad heter hon svenska bordellmamma nu igen?
Jättebra fråga.
Jag kommer att tänka på henne, men nu har jag glömt det. Jag vet inte, jag pratade ju om henne.
Eva eller Åsa eller något sånt har jag för mig.
Ja, något sånt. Ah, ja, sånt samma. Jag bara börjar tänka på
det. Jag kommer inte ihåg. Men hon blir i alla fall arresterad då. Hon befinns skyldig och döms till 90 dagar i Sacramento County Jail. Och året därefter så lägger... Så gör då Axel att hon blir kortvarigt inlagd på DeWitt State Hospital efter att hon påverkad av alkohol försökte begå självmord.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och när hon är där så diagnostiserar läkare henne som en patologisk lögnare med instabil personlighet.
En patologisk, ja okej, okay, ja. Alltså hon liksom ljuger hela tiden.
Ja. Men. Alltså det är liksom inbyggt i henne.
Men undrar om det heter något annat idag. Känns det som det. Patologisk lögnare.
Ja. Men vad fan heter det? Det är ju...
Narcissist. Nej.
Nej, narcissist är ju något annat. Det heter... nej men snälla någon.
Mytoman. Ja, just ja. Ja, tack. Jag bara, du måste hitta någonting annat ju. Man bara, ja, det är såklart. Ja.
Jag fick också bara upp narcissist.
Nej, mytoman, ja precis. Det är det heter.
Och så plus då som de sa då, instabil personlighet. Så man kan kanske tänka om kanske hade borderline eller någonting då.
Kanske.
Men i alla fall. Det här paret skiljer sig 66. Så än en gång skiljer de sig. Men hon fortsätter då att heta Johanssons efternamn då, en tid efter separationen. Och hon antar sin nya identitet som Sharon Johansson. Och nu döljer hon sitt brottsliga beteende genom att framställa sig själv som en snäll kristen kvinna. Och hon etablerar ett rykte som vårdgivare och ger unga kvinnor en fristad från fattigdom och övergrepp utan kostnad.
Okej. Alltså hon låter ju inte jättestabil.
Nej.
Man så går från man till man och sen byter hon liksom personlighet hela tiden.
Ja. Ja.
Ja.
1968 så gifter hon sig igen. Och denna gång med Roberto José Puente. Och det går bara 16 månader så separerar de. Och hon nämner övergrepp i hemmet som huvudorsaken. Okay. Och året innan de separerade så försökte hon ansöka om skilsmässa. Och då funkar det ju som så att en skilsmässa går inte igenom förrän alla parter har skrivit på. Nej, eller vad man ska säga.
Precis.
Och den här snubben, han drar till Mexiko. Mm-hmm. Så att skilsmässan fullbordades inte förrän 1973.
Jaha.
För att han ville inte skriva på.
Han var inte redo.
Varför vet jag inte, för de hade ju uppenbarligen inget bra...
Nej, men det fanns väl något motiv kanske,
liksom,
att om det hade någonting med...
Jag tror mycket sånt här kan vara liksom bara för så här ren spite.
Ja, jo.
Bara för att göra det jobbigt.
Man håller liksom lite agg och man bara, nej jag ska inte göra för att då kan inte du göra det här, eller ja.
Du blir inte av med mig, din jävel, liksom. Och de här två hade fortsatt ett turbulent förhållande. Och till slut så lämnade Dorothea in ett besöksförbud mot Robert 1975. Mm. Så att någonting var ju inte bra dem emellan. Och antagligen kanske han var våldsam eller hotfull eller liknande. Men hon fortsätter ju använda hans efternamn i mer än 20 år. Mm-hmm. Och efter den här skilsmässan, den tredje då, då vill hon fokusera på att driva ett pensionat på 21st and F Street i Sacramento. Jag tror adressen var så här 14 någonting F Street. Okay. Mm. I Sacramento. Och Sacramento är ju huvudstad i staten Kalifornien. Vad säger man?
Delstaten.
State. Ja, men man kallar ju inte huvudstad, men det är liksom...
Jaha, du menar så.
Det är som Göteborg är ju största staden i Kronobergs län till exempel.
Typ. Ja.
Man, det finns något namn för det, men det är i alla fall liksom... Sacramento är delstatens huvudstad, kan man säga.
Precis.
Bara för att liksom visa folk, liksom förklara för folk vad det här är någonstans och sådär. Det här är alltså California.
Precis.
Och i Sacramento så etablerar hon sig som en genuin resurs för samhället. För att hon hjälper alkoholister, hemlösa, psykiskt sjuka och... För hon håller liksom möten för AA och hon hjälper individer att registrera sig för att få de här socialförsäkringsförmånerna. Och sin image då förändrar hon genom att hon börjar klä sig i lite så här äldre silkesklänningar, mycket såna här skjortklänningar. Mm. Hon bar stora så kallade mormorsglasögon, såna här riktiga flaskbottnar, du vet. Och hon, till en början så färgade hon håret grått tills håret blev grått, liksom.
Så hon ville se äldre ut, liksom.
Precis. Den här Judy berättade ju att hon blev så chockerad för att det visade sig, för hon trodde att Dorothea var ju så här 70-årsåldern, 70-75. Mm. Och så visade det sig att hon var typ 5 år äldre än Judy, jaha, eller någonting.
Ja, så hon såg också äldre ut.
Mm. Ja, alltså hon gjorde sig äldre.
Jaha, ja. Mm.
Och hon etablerade sig också som en respekterad medlem i Sacramentos latinamerikanska gemenskap. För då finansierade hon välgörenhetsorganisationer, hon hade stipendier och hon finansierade radioprogram och grejer. Och hon träffar då så småningom och gifte sig med Pedro Angel Montalvo. Mm. Men han drog efter bara en vecka.
Alltså. det går bra, känner jag. Mm. Men alltså, hur många har hon varit tillsammans med nu? 5-6 stycken gift, säger jag. Usch.
Hon har varit gift 4 gånger. Ju... Måste det ju bli.
Hur orkar man? Det lär ju inte vara liksom bröllop så, utan det måste ju vara någon...
Det är mycket sån här county, alltså borgerligt, sån här stads... Borgerligt, jag menar det. De går ner till county courthouse, liksom.
Ja, nu är vi gifta. Perfekt.
Säkert. Jag vet inte, men säkert. Och 1978 så åtalas hon igen och döms för att ha olagligt löst in 34 statliga och federala checkar som tillhör folk som bott hos henne. Och hon fick 5 års skyddstillsyn och dömdes till $4,000 i skadestånd.
Okej.
Okay. Så att återigen så blir hon dömd. Och nu är vi framme vid april 82.
Aha.
För att då flyttar den då 53-åriga Ruth Monroe in hos Dorothea. Och jag har inte skrivit den här historien, men jag kommer ihåg den. Jag tänkte jag kan ta lite grann... bara bakgrunden kring den här Ruth. För att hon träffade Dorothea när Dorothea typ serverade på ett café eller på en bar eller vad det var. Och började prata och liksom, ja men hon blev tjenis med henne och hennes man. Och efter ett tag så sa hon till dem, ni behöver inte hålla på och kalla mig vid förnamn utan... Call me grandma.
Mm. Mm.
Och sen så berättade Dorothy att hon skulle vilja öppna ett fik. Och frågade om Ruth var intresserad av att ja, men, finansiera. Mm. Så det gjorde hon och de öppnade ett fik. Men Dorothy sa hela tiden att hon behövde mer pengar och mer pengar och mer pengar. Och Ruth gav henne det. Men sen så till slut då så fick de ju stänga ner. Och då hade Ruth flyttat in hos Dorothea. För att hennes man blev... han fick terminal cancer.
Okay, huh.
Och då skulle liksom... Men hon blev deprimerad och så. Så hon flyttade in där. Och hennes son kom och hälsade på mycket. Och vid ett tillfälle så kom han dit. Och då satt hon med en drink.
Uh-huh.
Crème de menthe, sa hon.
Okay.
Och han sa, min mamma drack inte.
Nej.
Och så frågar han, varför dricker du den? Ja, men Dorothea gav mig den för att vi måste stänga kaféet.
Okej.
Okay. Som så här vi tar en drink. Gud vad tråkigt liksom.
Ja.
När han kommer dit senare, jag vet inte om det var inte dagen efter, men det var senare. Så kommer han in och så säger han, var är min mamma? Ja, men hon ligger upp och vilar. Jaha, okej, okay, så är han på väg upp. Nej, men gå inte till henne, låt henne vila. Och han bara, jag ska gå till min mamma, tack så mycket. Och när han kommer upp så ligger hon i sängen och han pratar med henne och liksom stryker henne på axeln och så. Men hon liksom säger ingenting utan hon bara, tårarna bara rinner på henne och hon är jättedålig liksom. Men han tänker att, ja men depression kan ju ta på en och... Det är tufft med det här med sorgen och det med mannen och så. Men sen en dag får han ett samtal från sin syster som säger att Dorothea har ringt och sagt att kom och hämta era mammas grejer för hon är död. Och när de kommer dit så är det bara en tom handväska.
Men alltså. Uh-huh.
Och då säger hon, hon gav mig allt. Så att ja, det här är det. Ni kan gå nu. Och då har hon tagit hennes smycken. Och liksom pengar och bla bla bla. Och det visar sig att Ruth har avlidit av en överdos av kodin och paracetamol. Och de är ju övertygade om att det är Dorothea som
jag
har
annars känner jag.
Det här. Och de berättar det för polisen, men myndigheterna lämnar liksom det här som dödsorsaken som obestämd. Mm. Så att de kan ju inte bevisa att det är hon som har gjort någonting, utan Ruth kan ha gjort det här själv. Men barnen menar ju att mamma var ju stort sett sängliggande och bara tog emot. För hon och Dorothea var ju vänner, de var ju bästa vänner liksom.
Ja, men gud, det är ju fruktansvärt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yeah. Men några veckor senare så kommer polisen tillbaka till Dorothea. Mm. För att då har en Malcolm McKenzie, en 74-årig pensionär, har anklagat Dorothea för att ha drogat honom och stulit från honom. Och den 18 augusti 1982 så döms hon för 3 stöldanklagelser och dömdes till 5 års fängelse. För att hon har drogat folk då. Och tagit saker. När hon sitter i fängelse så börjar hon brevväxla med en man som heter Everson Gilsmith. Uh-huh. Varför vet inte jag. Men ja, de börjar ju skriva. Han är en 77-årig pensionär från Oregon. Och de får en fin vänskap. Och ja, det blir väl lite kärlek däremellan.
Och så gifter de sig, eller?
Så att när hon, ja, när hon släpps 85 efter att ha tjänat 3 av sitt 5-åriga straff, så möter han henne utanför fängelset i sin fina röda Ford pickup. Och deras förhållande utvecklas snabbt och paret gjorde snart bröllopsplaner.
Men alltså,
det är väl fantastiskt, ja, va?
Visst är det, verkligen. Men jag har tänkt på det där, det är ju jättemånga som brevväxlar med folk som sitter i fängelse. Att det är väldigt, väldigt vanligt. Men det känns...
Ja.
Alltså jag skulle, om jag skulle brevväxla med någon, så skulle det mer vara för att jag liksom är så här intresserad av själva fallet eller historien eller vad man nu säger. Men det är inte så att jag tänker att jag ska inleda någonting med den personen.
Nej, alltså, precis. Precis.
Ja, jag vet inte.
Nej, och jag vet inte hur han fick kontakt med henne eller så. Ja, men
kanske bara skicka runt till alla möjliga, och så var det någon som svarade och det var hon. Jag vet inte.
Ja, ja, jag vet inte. Men ja, de verkar ju vara lite kära där.
Gifte sig, ja.
Och i november 85 så anställde Dorothea en man som heter Ismael för att installera några träpaneler i huset eller lägenheten. Och istället för de pengarna, alltså $800 plus arbete, så ger hon honom en röd Ford pickup truck. Och hon uppgav att det här tillhörde hennes pojkvän i Los Angeles, men han behövde den inte längre.
Okej.
Och hon ber honom också bygga en låda på 6x3x2 fot för att lagra böcker och andra föremål. Och när han har gjort det så fyller hon den här lådan, och sen ber hon honom om hon kan skjutsa, om han kan skjutsa henne till ett sånt här där man hyr som förråd. Ja, ja. För att ställa den där. Och han säger absolut. Men när de är på Garden Highway i Sutter County så ångrar hon sig och ber honom bara stanna och dumpa den här lådan med skräp på flodstranden. Mm-hmm. Och där var tydligen där folk slängde lite grejer så.
Mm. Okej, okay. Ja, det var ju lite konstigt.
Så de gör ju det. Och den 1 januari 86 så upptäcker en fiskare en misstänkt kistliknande låda nära floden och ringer polisen.
Ja.
Och utredarna öppnar ju lådan och hittar en svårt nedbruten och oidentifierbar kropp av en äldre man inuti. Nej, men.
Säg inte.
Det här är ju då Everson Gilmeth.
Alltså.
Under tiden så fortsätter hon att samla in han, eller ta emot hans pension. Och skriver brev till hans familj och förklarar att anledningen till att han inte har hört av sig var för att han var hjärtsjuk.
Ja, ja. Då kan man inte skriva.
Hans kropp förblev oidentifierad i 3 år.
Så pass. Men...
Och hon fortsätter ju livet. Ja,
och
liksom.
Det var därför hon gav bilen ju. För att då behövde ju inte han den längre. För att...
Nej, han behövde, och det hade hon inte fel i. Han behövde den inte
precis,
längre.
Men han var ju inte där. Ja. Hon sa att han var... Nej.
Nej.
Ja, vilken jävel alltså.
Hon fortsatte att acceptera äldre personer, och hon var också populär bland lokala socialarbetare eftersom hon accepterade de tuffa fallen då. Drogmissbrukare och sånt där, som jag berättade i början. Och hon samlar in hyresgästernas post och då checkarna, de skriver henne som betalningsmottagare. Och hon ger dem då en månadspeng och resten tar hon själv till utgifter.
Ja, det är inte lätt.
Och under den här perioden så besöker alltså villkorliga agenter henne minst 15 gånger.
Ja.
För enligt hennes villkorliga frigivning så får hon inte hålla sig... Hon ska hålla sig borta ifrån äldre. Ja. Och avstå från att hantera statliga kontroller.
Det gör hon ju inte.
Statliga kontroller? Varför jag skriver det? Statliga...
Men det är inte kontroller. Alltså typ som socialen eller så kommer och kollar.
Ja, och sen får hon ju inte hålla på med det här med kikar och det.
Nej, men precis. Men, nej, men det håller hon ju sig inte till. Hon har ju bara äldre där väl. Så att...
Ja, och hon, det noteras inga överträdelser.
Mm. Ja. Ja, det går bra för henne.
Man väcker inte några misstankar förrän grannar lär märke till ett konstigt beteende hos en hemlös alkoholist som var känd som Chief. För hon uppger att hon har adopterat honom och anlitat honom som sin hantlangare. Mm-hmm. Och hon lät Chief gräva i källaren och samla jord och skräp i en skottkärra och sådär. Och hon fick honom också att ta bort ett garage som stod på bakgården och gjuta en betongplatta där. Strax efter det här så försvinner han.
Ja. Det är ju lite konstigt det med.
Och ja, precis. Och nu är vi tillbaka där jag avslutade innan jag började berätta om Dorothea. För att nu är Judy jätteorolig.
Såklart.
Och hon bestämmer sig för att anmäla Bert försvunnen. Och den 11 november 1988 så ringer polisen på dörren hos Dorothea och frågar efter Bert. Och man förhör henne och de boende och alla säger samma sak. Att Bert har åkt med familj, men en av dem, en boende alltså, gav polisen en lapp. Där det stod, hon vill att jag ska ljuga för er. Mm. Den som gör det här är alltså John Sharp, som jag berättade om tidigare. Och man tar in honom på förhör och han berättar att hon har bett honom ljuga för polisen, för annars skulle hon hamna i fängelse. Och om han gjorde det skulle han få kompensation.
Mm. Okej.
Nu börjar polisen söka på hennes namn i registret. Och som polisen själv säger, att alltså man får ju tänka att register på 80-talet, speciellt i USA, är inte vad det är idag. Och i och med att hon har bytt namn så många gånger så...
Svårt att hitta.
Men man hittar henne i alla fall och ser att hon är villkorligt frigiven och har suttit inne för att ha spetsat folks drinkar. Och tagit då deras social security checks. Ja. Det är svårt att säga. Hon fick ju heller då inte driva den verksamhet hon gjorde. Så att nu börjar man ju bli lite orolig. Och Judy, hon ger sig inte. Hon är alltså, hon säger det. Någonting är konstigt här. Jag vill att ni går igenom allt. Och jag vill att ni kollar trädgården. Mm. Så man undersöker huset och då hittar man överallt små blå kapslar.
Jaha.
Och man undersöker dem och det här är medicin för folk som har problem med sömnen. Alltså det är lugnande och insomning. Det är Dalmain och Diazepam.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Och de frågar henne, får vi undersöka trädgården? Ja, säger hon. Alltså Dorothea. Och de går ut och ser liksom att jorden är så här disturbed, säger de ju. Den är ju så här... Ja, men någon håller på.
Att den är liksom, man ser att de har varit och grävt
och de frågar, får vi gräva? Hon säger ja, hon hämtar till och med spadar.
Okay.
Och då är det en polis som heter Cabrera. Och han berättar att när de gräver i trädgården så börjar han hitta tygbitar, plast. Alltså han hittar även liksom typ så här kompost, alltså äggskal och grejer. Och i allt det här så hittar han också något som han tycker ser ut som beef jerky.
Mm-hmm.
Och han plockar upp det här och lägger allt åt sidan. För han tänker, men det är väl... Alltså hon har väl typ slängt kompost i trädgården. Sen slår spaden in något hårt. Och man drar och drar. Och när han får upp det så ser han att det här är ett lårben. Och när han drar lite till så sitter det här lårbenet fast i en kropp.
Ja.
Så att man börjar gräva så inåt helvete. Och inne i huset går han och han tänker, oh, det här var en väldigt squishy matta jag går på. Så han lyfter på den och då visar det sig att det är dubbla mattor. Och när han lyfter på båda så slås han av en sån fruktansvärd lukt. För här visar det sig då att kroppar har legat och deras kroppsvätskor har liksom sugits in i golvplankorna. Och under tiden de håller på så frågar Dorothea om hon kan få gå med sin brorson till ett café. För grannarna har ju kommit ut och tittar och hon tycker det här är jätteångestframkallande. Och man har ju, alltså man kan ju inte gripa henne än. Alltså man kan ju inte...
Nej.
De här kropparna och det kan ju vara från innan liksom. Så att den här Cabrera följer med henne till ett café bara tvärs över gatan. Och säger här, sitt här tills någon kommer och berätta för dig vad det är som händer. Och samtidigt så gräver man fram fler kroppar. Och en av dem är jättelång. Mm. Och väger cirka 90 kilo. Och det är ju inget tvivel om att det där är Bert. De har inte sett någon identifiering, men...
Ja,
då inser man att man har tillräckligt för att häkta henne.
Mm.
Men att, efter att ha köpt sitt kaffe då när polisen tittar på så drar hon till Los Angeles. Jaha. Så att när de kommer över och liksom så här... De går dit och så bara, nej, jaha, så frågar de om han Cabrera, vart gick hon? Ja, men tvärs över gatan. Jaha, nej, för hon är inte där.
Ja.
Och hon drar då till Los Angeles och börjar prata med en äldre manlig pensionär på en bar. Och tar in på motell under namnet Donna Johansson. Mm-hmm. Och utan att hon visste det så känner den här pensionären igen henne på tv-nyheterna. Jaha. Så att han ringer tv-kanalen som sen då kontaktar polisen och hon blir gripen efter 4 dagar på flykt.
Ja, då att han och hon... kände igen henne, det var ju bara en jävla tur.
Ja, men de, alltså, de pumpade ju ut, alltså hon var ju överallt. Det var på radio, det var på nyheterna, det var alltså... Det
ja, inte så att missa kanske.
Nej, hon förnekar konsekvent sin oskuld. Det där är innan jag flyttade dit.
Men visst. Att det stinker lik.
Men i slutändan... Liksom. Ja, absolut. Absolut. Det är inte jag.
Det är inte jag alls.
Hon åtalas i slutändan för totalt 9 mord. Det är ju hennes pojkvän Everson Gilmuth. Som då var i 70-årsåldern. Och så 8 hyresgäster. Och det är bland annat för att nu kommer familjen till Ruth och säger, vi vill att ni lägger till henne. Så Ruth Monroe, 61, Leona Carpenter, 78, Bert, 51, Dorothy Miller, 64, Benjamin Fink, 55, James Gallup, 62, Vera Faye Martin, 64 och Betty Palmer, 78.
Mm. De var inte ens gamla, någon av dem.
Nej, alltså Bert var väl den yngsta.
Ja, 51, det är ju 51. Inte en ålder på en häst.
Nej. Och enligt utredare har de flesta av hennes offer blivit drogade tills det helt enkelt blir en överdos. Och då har hon lindat in dem i lakan och plast och släpat dem till öppna gropar på bakgården. Och en domare för över rättegången till Monterey County efter att en förfrågan om att byta lokal lämnat in av Dorotheas advokater. Och rättegången börjar i oktober 92 och avslutas ett år senare. Och åklagaren John O'Mara, han var chef på mordroten på Sacramento County District Attorney's Office. Så att, han var the shit, om man säger så. Han kallar över 130 vittnen.
Vad sa han?
Kallar över 130 vittnen. Ja. Och han hävdade då sedan för juryn att Dorothy använt sömntabletter för att få sina hyresgäster att sova. Sedan kvävt dem och anlitat andra liksom utsatta för att gräva hål i hennes trädgård. Mm.
Men jag tänker, har de... också hjälpt henne att ta ut kropparna? Eller vet de inte om det?
Det vet jag inte.
Jag tänker att han där, Bert eller vad han hette, att han måste ju ha varit jävligt tung och få ut själv.
Men hon var, och sen så var ju hon inte så gammal som man trodde
heller. Nej, jag vet, men jag tänker ändå liksom en kropp som är helt avslappnad, lång och alltså...
Ja. Men om du bara kan släpa den liksom.
Ja, såklart. Men ja...
Nej, jag vet inte. Man vet ju inte det. För hon har ju hela tiden sagt att hon inte är...
Nej, men precis. Att hon står vid att hon är oskyldig.
Ja. Och försvaret kallar då flera vittnen som visar att hon var en generös och omtänksam person. Och vittnena, inklusive en av hennes döttrar. Hon berättar då hur hon har fått hjälp av sin mamma i sin ungdom och att det har gjort att hon har en framgångsrik karriär. Och experter på mental hälsa vittnade om att hennes tuffa uppväxt var liksom, alltså det motiverade henne att hjälpa mindre lyckligt lottade. Och samtidigt så var de överens om att hon hade en ond sida, men det var orsakat av stressen av att ta hand om sina nedstämda hyresgäster.
Jaha, okej. Ja. Eller.
Och O'Mara, alltså åklagaren, han hans avslutande argument fokuserade på hennes mord. Och han sa, blir någon ansvarig för sitt beteende i denna värld? Dessa människor var människor. De hade rätt att leva. De hade inte mycket ägodelar, inga hus, inga bilar. Bara deras sociala checkar och deras liv. Hon tog allt och döden är det enda lämpliga straffet.
Ja, ja, verkligen.
Klymo hette hennes advokat i efternamn. Och han svarade oss i sitt argument med att liksom peka på att hon var en vårdgivare. Och hennes andra advokat, hon hade två eller tre stycken. Han sa så här, det här är ganska långt men jag tyckte att det var ganska intressant. Vi är här idag för att fastställa en sak. Vad är värdet av Dorothea Puentes liv? Det är frågan. Måste hon dödas? Han pratar om de traumatiska aspekterna som formar hennes liv och bla bla. Och så säger han, du har hört talas om den förtvivlan som var grunden för hennes liv, ilskan och förbittringen. Om någon i juryrummet säger till dig att det inte var så illa, fråga dem om du vill att det ska hända dig själv. Skulle du vilja att det händer dina barn? Jag förleds att tro att om det finns någon anledning för oss att leva här på jorden så är det för att på något sätt förstärka varandras mänsklighet. Att älska, att beröra varandra med vänlighet. Att veta att ni bara har skapat en person som andas lättare eftersom du har levt. Jag överlämnar till er, mina damer och herrar, att det var för dessa människor som kom för att vittna för Dorothea Puente. Jag tror att ni bara verkligen kan förstå varför så många människor vittnade och bad er att skona Dorotheas liv. Om ni någonsin har ramlat ner och snubblat på livets väg och fick någon som hämtade dig, gav dig tröst, kärlek och visade dig vägen. Då kommer du förstå varför dessa människor tror att Dorotheas liv är värt att rädda. Det är förmildrande. Det är en mänsklig egenskap som förtjänar att bevaras. Det är en låga mänsklighet som brunnit inuti Dorothea sedan hon var ung. Det är en anledning att ge Dorothea Puente liv utan möjlighet till livstid, utan möjlighet till villkorlig frigivning. Om du bara någonsin har ramlat ner och snubblat på livets väg och någon har plockat upp dig och gett dig tröst och visat dig vägen. Så upprepar han då igen att det här var en anledning att ge life without the possibility of parole. Och sen så avslutar de med att säga, kom ihåg att saker inte alltid är som de ser ut.
Vadå snubblat på Lea? Alltså, hon har ju dödat folk. Alltså.
Ja, men de menar ju på att det, man ska tänka att hon har hjälpt så många under sitt liv som har ramlat. Fast
det har hon ju inte.
Och visat dem vägen. Nej, men
alltså, de hon har hjälpt har hon ju dödat.
Nej, men alltså, det här var ju det var ja, ju bara svammel. Ja. Alltså, var det någonting av det jag sa som var liksom
absolut vettigt? Inte. Man kände bara, men nu vill du bara måla upp en bild av någonting.
Sen är det så roligt att de avslutar med, kom ihåg att saker inte alltid är som det ser ut. Nej, hon är inte en gullig liten tant.
Hon är en ung, yngre ett monster. Mm. Ja, men just det här också att hon liksom utnyttjar ju de här stackars människorna och sen dödar hon dem för att hon ska få deras tillgångar och så, nej, jag vet inte.
Mm.
Så nej.
Ja, för så länge ingen upptäcker att människan är död så fortsätter ju checkarna att skickas.
Då får hon ju pengar, då behöver hon ju inte göra någonting för då blir hon ju oberoende.
Och de här pengarna som hon gav till välgörenhet och grejer, det var ju deras pengar. Kläderna hon skänkte till bättre behövande var ju kläder från de hon hade dödat. Precis.
Så det är ju det som är så sjukt. Att det är ju inte ens, hon har ju inte gjort gott. Alltså det finns ju inget gott i det hon har gjort.
Nej. Men juryn övervägde i alla fall en månad och fann så småningom Dorothea Puente skyldig till 3 mord. För att det var ju svårt att bevisa alla då. Och i de här 3 så ingick varken hennes pojkvän då, Everson, inte Bert och inte Ruth. Utan det var 3 andra.
Oj, jaha.
Och juryn var i dödläge 11-1 för fällande dom på alla punkter. Det var väl en som...
Ja.
Ja, han lurades väl. Eller den lurades väl. Den här ensamma medlemmen gick till slut med på en fällande dom av 2 första gradens mord inklusive särskilda omständigheter och 1 andra gradens mord. Så att det var ju de tre hon blev dömd för då. Och påföljdsfasen av åtalet var ju liksom... ja, men det framhävdes ju av att hon var en repeating offender.
Ja, gud ja.
Och sen var det ju, några ville ju att hon skulle bli dödsdömd, men enligt lagen då så fick hon livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning.
Ja.
Och hon fängslades på Central California Women's Facility i Chowchilla i Kalifornien. Mm. Och under hela resten av sitt liv så vidhöll hon sin oskuld och insisterade på att alla hennes boende hade dött av naturliga orsaker.
Ja, det är därför man begraver dem på baksidan av sitt hus.
Ja, 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 för då ringer man ju inte någon och bara, gud, han dog sömnen.
Nej, det är så här, nej, men det vill man inte störa dem med. Det är lika bra att begrava dem hemma hos oss.
Ja, men det är ändå ingen som saknar de här personerna, typ.
Nej, men alltså, det är ju... Men sen kan jag tycker ändå att det är bra att de inte gav henne dödsstraffet, för jag tycker det är lite för lindrigt.
Ja, hon levde ju ut sitt år, för att hon dog i fängelset i Chowchilla den 27 mars 2011. Av ålder då. Hon blev 82. Okej,
okay, wow. Det var ändå alltså, en ålder så att säga.
Ja, hon fick leva ut sitt liv. Ja, det fick hon ju.
Men det fick inte de andra stackarna som inte hade gjort henne någonting.
Men är inte det helt sjukt? Liksom, hon dog 2011 och då var hon 82. Men folk på 80-talet trodde typ att hon var 70. 75 liksom.
Det är helt galet. Att hon har kunnat liksom... Och jag tänker ofta så är det väl det att du vill ju att framstå som yngre. Alltså det är ju...
Ja, men det här var ju för att hon skulle... Men hon var ju en snäll gammal dam. Och just det här, call me grandma. Jag vet,
alltså, men det är ju det som är så skevt också. För att oftast en liksom, människa vill ju oftast se yngre ut. Eller verka yngre. Eller framstå som det.
Men nej, hon alltså hon var ju... Hon var ju otroligt manipulativ.
Det har vi har märkt.
Men det är väl den här mytomanen i henne liksom. Ja, ja. Hon lurade säkert sig själv att tro det på det här också. Det
tror jag nog. Till viss del i varje fall. Men, nej, men det är ju fruktansvärt. Det påminner lite. Eller, jag vet inte, men jag kommer inte ihåg vad det fallet hette som jag tog med. Det var ju en kvinna också väl som mördade folk och tog deras smycken och grejer. Det var ju någon av första eller andra säsongen vi körde. Hon lurade ju också.
Ja, alltså jag fick ju lite Bell Gunness-vibbar av det här.
Ja, det är med på den delen. Precis.
Men jag kommer inte ihåg riktigt vem du menar, men jag har ett svagt minne av det. Ja, jag kommer inte
heller ihåg. Man glömmer ju bort alla saker man har pratat om.
Och det här huset som hon gjorde det här i, det står ju kvar. Vanligtvis så river man det ju. Men det här är K-märkt. Mm. Så att det står kvar. Och Ghost Adventures var ju där 2015 tror jag det var.
Jo men just det. Ja. Jag har inte ens tänkt på mig när du säger det. Så vet jag ju att de har haft ett avsnitt om det.
Och huset står ju kvar. Och det, vad jag vet så bor en bor det någon där. Alltså, ja,
det måste vara... Men det vet jag inte vad Ghost Adventures kom fram till. Men det måste ju vara hemsökt känns det som. Om man ju tror på sånt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg jättemycket av det avsnittet. Jag har funderat nu i efterhand på om jag skulle kolla om på det.
Ja, det man skulle göra. Vad sa du, säsong 15? Nej, 2015 sa du.
Nej, 2015. Okay. Jag kan googla lite snabbt. Ghost Adventures. Om man söker på hennes namn så bor där. Vad bra att det står avsnittssäsong.
Ja.
Kanske kan... Dorothea Pointe Murder House. 2016 var det tydligen.
Aha.
Men vilket avsnitt är det då?
Det vet vi inte.
Säsong 13, episod 5.
Säsong 13?
Mm.
Okej, ja, det ska jag kolla om på. Det finns på Discovery Plus.
Yes.
Yes.
Så att om man vill kolla på det så finns ju det.
Precis.
Yes. Men det var det jag hade om Dorothea Puente. Worst roommate ever.
Ja, verkligen. Men tack för detta. Det var jättespännande. Jag har ju hört hennes namn och ja, lite så, men jag visste inte all fakta och detaljer.
Nej.
Så att, nej, det var ju en hemsk människa måste jag säga, som utnyttjar oskyldiga och sjuka och sådär.
Mm. Ja, nej, det är fruktansvärt. Oftast.
Men är inte det lite så här, om man jämför kvinnor och män i deras liksom sätt att liksom, vad ska man säga, motiv?
Ja, alltså hon eller, är ju verkligen the quintessential female murderer. Alltså hon förgiftar dem.
Jo, men precis, förgiftar, och det är oftast det, att man förgiftar någon, eller att, och att det motivet är liksom kanske pengar eller
eller det kan vara hämnd för kvinnor också. Jag känner att manliga seriemördare är mycket mer bara så här, hon var blond.
Ja, det var en tjej.
Nej, men alltså, och det är oftast mycket brutalare. Nu är inte det sant om alla, men...
Nej, såklart.
Men om man tänker till och med Belle Gunness, som var en av de tidiga kvinnliga seriemördarna, hon förgiftade dem ju också.
Mm. Ja, men det är just det här. Och så tänker man på typ Barbara Jarl och...
Ja, och hon som inte hade antifreeze i sin mans flaska eller vad det var.
Ja, men just det, ja, precis. Ja, men det är mycket där med förgifta, för att det är ett lätt sätt, tror jag. Att man behöver liksom ta till våldet på samma sätt.
Jag måste ju också tycka att liksom folk som skjuter någon annan, då distanserar du dig från själva mordet. Om du går fram och hugger någon med en kniv, så är det ju du rent fysiskt som gör det. Men när du förgiftar någon eller skjuter någon eller liksom så, då kan du distansera dig på ett annat sätt också.
Ja, det lättaste är väl egentligen förgifta, för då kan du ju bara lägga det i någonting och så, så, men
ja, alltså, hon förgiftade dem ju. Hon förgiftade dem ju över tid också, så att de blev liksom sjuka och sen dog. Mm. Så att det liksom skulle bli ännu mer trovärdigt.
Ja, precis. Ja, det är ju också... Nej. Usch, tänk vilken plåg. Det måste vara plågsam, tänker jag.
Ja, det var väl därför Ruth låg och grät, för hon...
Ja, för hon kunde inte prata säkert.
Nej.
Så kom det bara fram tårar. Mm. Nej, fy.
Nej, det är jättehemskt. Men det är bra att hon blev... Judy har ju fruktansvärt dåligt samvete. För hon kände ju att det var hon som... Hon fick ju Bert att flytta in där. Men samtidigt, hade inte hon varit den hon är, så hade ju inte det här upptäckts.
Löst. Nej, upptäckts. Och jag menar, hur ska hon veta det där och då?
Nej, men precis.
Att det här pågick. Så att det är väl...
Man får ju ändå tänka att hon kanske antagligen räddade andras liv genom att fortfarande vara så ihärdig.
Ja, det tror jag.
Men jag förstår ju henne också.
Jo, men det gör man ju.
Och hon tog ju kontakt med familjen då också, för att hennes jobb då, socialen, liksom där, de betalade ju Berts minnesgudstjänst, och de bjöd in familjen och betalade deras resor dit.
Mm.
Och allting sånt. Så att de tog ju ändå lite ansvar också, för att de inte hade kollat upp henne ordentligt. Men det var ju lite en annan tid också.
Jo, visst var det så. Det är ju, idag är det ju mycket lättare att kolla upp folk. Alltså,
ändå. Precis.
Så att det är ju också en liten skillnad.
Mm.
Men ja, men tack för detta. Det var så lite intressant. Så. Och, ja, hemskt och salt. Så där som man brukar tycka om sådana här fall.
Ja, men...
Ja.
Ja, det var det jag hade för... som sagt.
Ja, precis. Det var det för den här veckan. Och ja, hur når man oss om man har några frågor och funderingar och sådär då?
Det lättaste är ju om man går in på Instagram och söker på Ståpäls podcast eller Staphals podcast. Man får inte använda Å, Ä, Ö. Och där kan man ju följa oss, för att vi lägger ut bilder och sådär, och information om det skulle bli inställt eller uppskjutet avsnitt eller så. Och där kan man ju kommentera på ett inlägg eller skicka ett meddelande. Men om man har lite längre, kanske ett fall man vill tipsa om eller så, med länkar eller bilder eller så, då kan man mejla oss på staphalspodcast@gmail.com, och det står på vår Instagram också. Sen brukar Lukas skriva allt det här i avsnittsbeskrivningen. Så att till exempel på Spotify, när ni går in på avsnittet, så står all info där.
Precis.
Så att där är det lättare för oss att ta emot bilder och så på ett annat sätt.
Ja, så är det.
Det var min vecka. Nästa vecka blir det Lukas. Så han har ju ändrat om lite i sin planering. Ja. Så att vi vet inte riktigt vad det blir nästa vecka, men det blir något.
Ja, det blir något. Det blir en överraskning. Så att ni får avvakta till dess.
Och händer det någonting, som sagt, så lägger vi ut på Instagram.
Precis. Men tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Ta hand om er.
Ta hand om er.
Så hörs vi nästa vecka.
Mm, vi hörs.
Hej då!
Hej då!